Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag ska säga det på en gång då, när det började rulla, att vi var roligare än någonsin här precis, och du rullar inte.
Nej, det var jag som hade glömt att sätta på.
Ja, jag vill prata om att din Zoom är otydlig. till exempel så de kanaler som är mutade eller inte funkar, låter, de lyser.
Ja, precis. Jag ska gå och dra för och hämta kaffe och sånt.
Ja, men ska vi pausa då? Nu har vi kaffe. Efter en lite stolpig inledning, först utan att ljudkortet är på och sen så för paus för att dra för draperier, ljudisolerade draperier och lite kaffe. Pyssel, så sitter vi äntligen här öga mot öga för första gången på flera veckor.
Ja, och det är min stora glädje då att säga följande ord. Välkomna till 4 meter oberoende socialdemokratiskt.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Ni vet väl att i höst så är det val. Oh. Vill ni göra ett tryggt val? Ett val för stabilitet, ett val för solidaritet, ett val för tradition. Rösta socialdemokratiskt.
Vi ska också säga att det finns andra partier, både inom och utom riksdagen.
Ja.
Vad heter det? Jag tänkte på det. De två av de kanske absolut största poddarna i Sverige, ja, också rent historiskt, består av två mediamän.
Mm.
Och båda de konstellationerna är ju alltså att den ena bor i Los Angeles och den andra bor i Stockholm.
Apropå att vi spelar in över länk, har spelat in över länk, du och jag också nu,
ja,
de senaste veckorna.
Så här, inte för att jag liksom så här, drar några andra paralleller mellan de här produkterna. Men jag funderar på om det är liksom ett framgångskoncept att en av oss måste flytta till Los Angeles.
Vem skulle du bli?
Ja, men det är en bra fråga. Jag tänker så här, eftersom det, alltså, från du redan är inne i det här tv- och manusträsket, så känns det som att av den anledningen så skulle du liksom ligga lite närmare kanske. Alltså att så här, hi, this is Robert Schweitzerman from Metro Goldwyn Mayer.
Oh,
jag vet inte om MGM finns fortfarande. Men så här, we're doing an adaptation on the Knickers family. Can you come over and work with our writing room on this one?
Fy fan alltså.
Ja. Vad ska du säga då?
Dubbla känslor,
ja.
Jag har ju en bekant som flyttade till Los Angeles i över ett år och gjorde en serie där.
Mm.
Och det verkar det ha varit kostat på. Jag upplever liksom ändå att det kostade på en del att leva det livet.
Mm.
Framförallt för till exempel hans fru var tvungen att vara... Hon flyttade ju hela familjen över. Hans fru fick ju liksom gå hemma. Nu resulterade det att hon skrev någon... Ett par kickligt romaner som hon har gett ut.
Okej.
Okay. Kom tillbaka sen.
Och som har gått mycket bättre än vad den här tv-serien som han skrev.
Ja, men det roliga är att de romanerna har kommit ut i Sverige. Men tv-serien har fortfarande inte visats i Sverige utan bara i USA. Men han beskriver liksom ganska hårt liv. Mm. Väldigt mycket jobb.
Ja.
Extremt höga omkostnader. Mm. Alltså barnomsorg. Det är så här, du har livskostnader på 120 000 kronor i månaden. Liksom. Bostad, barnomsorg, skola, allt sånt där. Transport. Du åker inte runt i någon jävla gammal liksom, Ford Taunus. Eller det kanske du gör, men du åker inte runt i en gammal Nissan från 09. Utan det ska ju vara något.
En Lexus, va?
Ja, kanske. Men jag tror att det är väldigt mycket elbil. Jobbar mycket elbil i Los Angeles. Mycket... Tesla, men jag tror också väldigt mycket Toyota hybrid och el Toyota som rullar.
Polestar kanske är stora. Eller
jag kan inte Polestar.
Jag bara nämnde en elbil.
Ja. Jag vet inte alltså. Jag skulle nog, om nu Metro Goldwyn Mayer hörde av sig och ville göra en Knyckertsadaptation med Will Ferrell som pappa Bove.
Uh-huh.
Och Susan Sarandon som Stulia. Det kanske ändå slår över. Mm. Men jag är inte säker på att det skulle öka min lycka i livet.
Men skulle du spela Fia då? Scarlett Johansson.
Ja. Ja, fan. Det är jävligt bra.
Det är bra, men jag tror att hon och Will Ferrell
ska funka. Will Ferrell, inte han lite för gammal?
Ja, det är
han. Vi måste jobba ner i ålder. Men fan, ska spela, alltså, ska vi slänga in Leonardo DiCaprio som pappa Bove?
Varför inte Leonardo DiCaprio och Scarlett? Alltså, det känns som så här formulär 1A, så här, vi tar stora kända skådespelare.
Ja, så jävla dåliga.
Men så, som random som mormor tyckte jag, det kändes det var mer, det limmade mer, för jag tycker hon är väldigt, hon är var den Gunnel Fredskaste skådespelaren i USA.
Och verkligen, hon är
USAs Gunnel Fred, betecknas
som. Hon är Hollywoods enda riktiga skådespelerska.
Ja, precis. Ja.
Men vem ska spela polisman då?
Polisman? Nu tänker man Claes Malmberg att han har en sån här, att han är så väldigt jovialisk och mysig. Mm. Och sen har han, alltså, han är inte så här tjock, men han är lite, jag är lite överviktig. Det får man väl säga.
Ja.
Att man tänker sig att det är en skåd som drar åt det hållet.
Du tänker rondören?
Ja, lite
ja,
så.
Ja. Ja, men man måste ju också ha den varma utstrålningen.
Mm, precis.
Jag har en idé, men han är ju allt annat än rund. Nu kommer jag inte ihåg namnet, men han spelar ju huvudrollen i Fargo. Det är han som ska försöka fixa bort sin flickvän i Fargo.
Han är rödlätta.
Exakt. Och sen ser han också med i Paul Thomas Andersons film Magnolia. Det är han som har tandställning. Han ska få tandställning för att han tror att killar tänder på killar med tandställning.
Just det.
Den skådisen skulle kunna göra polis.
Jag tänkte, vad tror du om Paul Giamatti?
Oj vad bra.
Eller hur?
Ja.
För han har ju, tycker jag han har någon slags värme, va?
Paul Giamatti är polisman.
Eller hur?
Ja.
Och vet du vad den ska heta?
Nej.
The Taker Family.
Roligt.
Takers. The Takers.
Det är det enda jag inte viker en tum på. Ska ni göra den ska ni heta The Takers.
The Takers.
Det låter som en sån skiffelgrupp.
Hi, you reached the Taker family. Please leave a message after the tone. Bye.
Vad ska snuten heta då? Copy.
Ja, just det.
Copy.
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 Copy. Ja, men fan, då har vi ju, det känns som att vi har en A4 här nu. Alltså, inställnings, vad kallar man det? Liksom
ett, pitch.
En pitch.
Ja. Det finns ju en,
we'll send over a PDF.
Alltså, don't be strangers, säger jag till Hollywood, till Metro Goldwyn Mayer.
Nej,
don't be strangers.
Don't be strangers till det här gamla filmbolaget som vi nämnde, som inte vet om det finns längre.
Det är de med lejonet, va? Jag tror fan att de fortfarande finns.
Ja.
Ibland kan man se otippat bra grejer som är Metro Goldwyn Mayer.
Ja.
Det är ju då Metro Goldwyn och Mayer.
Är de tre alltså?
Ja, det är liksom Metro, Goldwyn, Mayer. Jag hade min dröm i United Artists. Alltså Douglas Fairbanks, Charlie Chaplins och vad heter hon den tredje? En kvinna.
Gloria Swanson?
Nej, skitsamma. Men det är ändå liksom, det skulle vara fett.
Ja. Jag tycker ju
Weinstein.
Paramount känns ju också
snyggt med Matterhorn. Och så blir det stjärnor runt Matterhorn.
Jättefint. Och så försvinner Matterhorn och så är det bara stjärnor.
Ja. Och sen så ser man att och sen skulle kunna börja med en kupp i att knycka sig en kupp i Alperna.
Mm.
Så vi går in på Matterhorn.
Precis, där, så det blir liksom en sömlös övergång från Paramount, den rörliga loggan till kuppen.
Ja.
Fan vad bra.
Ja. Fan vad trött.
Och så blir det som en sån här The Takers åker så här, på James Bond vis åker ner för Matterhorn på skidor.
Ja.
Det blir som en sån här blandning mellan James Bond och vad heter Wes Anderson.
Det är oerhört Wes Andersons, därför att de åker vanliga slalomskidor. Och vem var det som skulle spela? Det var ju Leo DiCaprio som skulle spela Bove. Han telemarkar ner.
Just det.
Ja.
Ja. Och sen så, men barnen åker i någon slags sån här släde. Alltså en klassisk så här alpsläde.
De kommer lägga liksom 1,5 miljon på att animera en hund som ska åka skidor på ett roligt sätt för att få filmens första garv. Och sen som någonting med, jag tror någonting att Ture är orolig för att de inte hade liftkort.
Mm, precis.
De tog sig upp.
Och sen är det någon, en grej som du kämpar mot hela vägen, det är liksom att de här Hollywood-producenterna är ju inne på att hunden ska tala. Och att de, och att det
Seth Rogen är redan på.
Ja, Seth Rogen är på. För Adam Sandler tackade nej.
Adam Sandler tackade nej.
Så Seth Rogen är på som vad heter det, snutens röst. Då.
Mm.
Men du, liksom, du är emot det hela vägen. Men till sist inser du liksom att ja, men det ligger miljarder kronor i det bara för dig. Alltså, det är 1 miljard kronor för dig liksom, i det här. Och du inser att det här ska... Ja, men det talar ju emot all min konstnärliga liksom, intuition att låta hunden prata. Ja. För det är, liksom, det är inte där liksom, det är inte det filmen ska cirkla kring.
Nej.
Eller den här tv-serien.
Men det vore intressant att göra en franchise. Lite som alltså, att det finns en knyckers i varje... kultur, att det finns den amerikanska familjen Knyckers, det finns också den kinesiska familjen Knyckers, den är helt annorlunda ut och det finns en brittisk, det är typ som den amerikanska fast med sämre tandstatus.
Precis.
och kvickare skämt. Det finns en fransk familjen Knyckers och så finns det ju de tyska Stibitz och polska, vad de heter.
De franska heter enkelt Voleur.
Ja.
Le Famille Voleur.
Ja. Och där har de också köpt, de har gifter ihop det med Lupin. Så att det är Voleur vs Lupin. Så de får ihop det med att de...
Okej, men det blir också så att de kommer in i varandra och är värsta. Ja. Men det gillar man ju. Har du kollat på Lupin förresten?
Mm.
Mm. Ja, jag uppskattar den mycket.
Det är också första säsongen tyckte jag var fantastiskt bra. Andra säsongen tyckte jag knasade till sig lite.
Ja, jag tyckte andra säsongen bara liksom kollade på bara farten.
Ja.
För att jag hade liksom köpt in mig i universitet.
Verkligen,
liksom.
Det är en så jävla bra antagonist.
Mm,
men verkligen. Vet du vad jag tycker? Nej. Att han som spelar Lupin är inget bra.
Tycker du inte det?
Gillar inte hans, den skådisen.
Jag tycker det var där då...
Han är nog väldigt mycket av oss, eller så att säga, han är nog raison d'être för hela serien. Mm. För han är väl Frankrikes populäraste skådis.
Mm. Men du tycker inte han är bra?
Nej, jag tycker inte alls han är bra. Jag tycker han är dålig.
Intressant.
Jag tycker han, det känns han sjukt fåfäng, Omar Sy. Han är så jävla deffad alltså. Fan vad han ligger på
gymmet. Det är inget som man så här ser i serien. Han går ju ofta omkring med en rock och en keps.
Ja, så går det inte så. Det är så här kommer världens mest deffade uteliggare gående. Ja, men kan det vara Omar Sy?
Men han är
eller
ju
Dioff,
också...
Han heter Dioff, va? I serien.
Men han är ju också... Alltså, Dioff är ju en... Han är ju en mästerskurk.
Ja, och
alltså,
inspirerad av böckerna om Lupin.
Ja,
vad skulle Lupin ha gjort?
Ja, men också, det kräver väl kanske också att man inte liksom är jättetjock, tänker jag. Alltså i karaktären Dioff.
Jag tror faktiskt att Omar Sy, han slog väl igenom i En oväntad vänskap. Mm. Och är ju en varm skådis. Men jag tror att han, just det här med hans kropp, är en störning hos honom. På samma sätt som att nej, just det är det faktiskt inte. Alltså, det här är bara vad det är.
Ja.
Det är jag går inte att, jag går liksom, jag är missnöjd med mycket. Kommer inte göra ett skit åt det. Orkar inte. Det får vara så här. Det här är liksom konstiga valross sälkroppen. Men Omar Sy och Jan Emanuel tror jag samma liksom märkliga manliga motsvarigheter till anorexi.
Mm.
Att de måste bygga bort sin ålder liksom.
Mm, intressant.
Jag tycker han är för deffad och inte superbra skådis faktiskt.
Nej.
Men skitsamma.
Ja.
Det är ändå väldigt tajt. Mm. Men jag tycker det bärs väldigt mycket av skådisarna runt omkring Omar Sy.
Mm.
Och sen fattar jag att han är ju likable så du stänker om det. Och han är ju duktig liksom. Så men jag är inte helt såld på honom.
Jag säger inte emot dig.
Nej.
Men alltså, jag är ju ingen... Jag jobbar inte med film och tv. Så att jag kan ju liksom inte... Såhär, kanske, jag kan inte lika mycket om det. Men det är under hela seriens gång. Det är ingenting jag tänkt på.
Nej, men alltså,
det är inte som liksom när... Det är inte som när jag såg Moa Gammel eller Jordskott.
För då tyckte du att nu, det här är en ny nivå av skådespeleri.
Ja, det kan man säga. Utan att säga mer.
Ja. precis, jag fattar. Men det här har ingenting med min professionalism att göra. Nej. För mitt professionella jag hade liksom backflippat om Omar Sy tackade jag. Mm. Men jag gillar bara inte honom.
Nej.
Jag tycker inte att han är världens bästa skådespelare. Jag har sagt det till min son.
Mm. Och din son har sagt, din jävla rasist.
Ja. Bara för att han är svart eller? Ja. Nej, det har ingenting med det att göra. Det är för att han är en dålig skådis.
Men ligger inte verkligheten någonstans mitt emellan? Det har ingenting att göra med att han är svart. Det har 3-4% att göra med att han är svart. Men 96-97% är för att han är, jag tycker rent objektivt att han är en dålig skådespelare. Men 3-4%, det kan jag ge dig max alltså. Men det är liksom, det är svårt att komma runt de där 3-4%, för jag är ändå liksom en vit liksom heterosexuell medelklassman uppväxt här i Sverige liksom, och vi har liksom ändå vissa ramar liksom, som vi bygger vårt samhälle kring, och de här afrikanska människorna, de har ju kommit in i vårt samhälle liksom, på ett ganska sent stadium liksom. Kanske 50-talet kanske de första svenskarna såg en svart man på riktigt alltså.
Benny Goodman.
Det var Benny Goodman. Och
Benny Goodman. Floyd. Det var Floyd.
Är Benny Goodman hur något svart?
Det var Martin Ljung.
den svartaste underhållaren vi har haft.
Nej, Britta men, Borg.
Precis. Blandar du ihop Britta Borg och Cindy Peters? Ja, det gör jag.
Det är verkligen, då är man färgblind.
Ja, precis.
Då är man inte rasist.
Nej, men jag fattar ju
att... Varför kunde inte göra det att jag får göra den här rollen för? Precis. Han är ju skitbra. Vad är problemet? Varför ska de ta in Omar Sy?
Precis. Ja.
Vad är han från Elfenbenskusten? De har väl också en filmindustri. Mm. Nej, men alltså, jag tycker bara att han är för snutfager.
Mm.
Det finns vissa skådespelare som är för snygga, som är svårt för.
För snygga för sitt bästa.
Japp.
Ja, säg en till.
Det står still. Mm. Det står tvärstill i huvudet.
Men finns det någon svensk skådespelare som du tycker är så här mer snygg än bra? Det kanske blir jobbigt för dig eftersom du jobbar med svenska
skådespelare. Ja, nej, pass på den. Ja. Faktiskt. Ja, jag blir alltid väldigt glad när snygga skådespelare visar sig vara bra.
Ja.
Typ så här Alexander Skarsgård.
Mm. Mm. Men du tycker att han är mer än...
Eller Jennifer Lawrence för den delen.
Jennifer Lawrence,
världens
bästa
skådis. Herregud. Som är en fruktansvärt bra skådis.
Ja.
En komedian av rang.
Ja.
Så jag tycker det är synd att hon inte har fått göra en renodlad jättebra komedi. Hon har gjort komedi-ish grejer som typ... Du gör mig galen. Eller...
Men jag skulle vilja se henne i någon sån här riktig så här svart komedi. Ja. Alltså någon sån här New York-komedi.
Ja.
Alltså du vet, lite grann Squid and the Whale-hållet.
Ja, verkligen.
Så här, riktigt så här mörk.
Hon är sjukt bra på att spela osympatisk. Mm. Osympatisk och neurotisk, faktiskt. Mm. Jätteroligt. Undrar man har på med stand-up?
Jag tror inte det, faktiskt. Nej. Det hade man nog hört. Så.
Ja. Nej, men vad var det? Lupin möter Knyckertz. Ingen dum idé.
Det kan bli verklighet.
Ja.
men absolut inte med Omar Sy.
Nej.
Nej, då får du så här, det är ditt krav. Nej, när du kommer till Frankrike så du byter ut Omar Sy.
Ska Omar Sy spela pappa Bove? Det blir ingen deal. De bara, Nej, det blir inget. Nej, men jag sa ju det att mitt professionella jag skulle ju backflippa. Aha, ja tack. Mm. Jag tar det. Omar Sy spelar.
Och sen så, men du jobbar med Omar Sy så här i flera år, och sen så på någon så här middag efter liksom några år där du sitter liksom i Paris 16:e arrondissement och liksom med de franska producenterna och så liksom är du lite för full och så här this Omar Sy guy, I've never really liked his acting, he's okay guy but I've never liked his acting, I don't see it, you know.
Om du byter från 16 till 17 så hamnar vi i Belleville.
Ah, okay.
Och då blir det riktigt farligt.
Okay.
Då blir det så här livvakt, eskort ut. Det var en kille här som sa att han inte tyckte Omar Sy var en jättebra skådespelare.
Men du...
Men för att bara säga att jag har kollat på Lupin med Alex. Och man kan inte nämna att Omar Sy är dålig. För då får man en snyting.
Mm.
För att det är han inte enligt Alex.
Team Alex.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag har hört en lyssnat på en radiodokumentär.
Spännande. Ja. Alltså, att du lyssnar på radio för första. Ja. Och att du har innehåll, eller potentiellt innehåll till podden.
Ja. Det gillar vi. Det är inte ofta som man lyssnar på något på radio som blir innehåll. Men det hände. Det var igår kväll som jag lyssnade. Det var i morse jag insåg att det här kan vi kanske berätta i podden. Mm. Det innebär, vi kommer att namedroppa en del kända svenskar. Mm. Ja, men det utspelas på Gotland. Mm. Det utspelas på Fårö. Det är en dokumentär som Jannike Åhlund har gjort. Du känner till Jannike Åhlund?
Ja, men det är väl hon som har gått ut med sin alkoholism?
Det är inte Jannike Åhlund. Det är en annan Åhlund.
Okay.
Jannike Åhlund är en gammal filmjournalist. Jag tror hon jobbade mycket med filmkrönikan förut och var liksom reporter och så. Men hon är... och sen så har hon har varit chefredaktör för någon större, typ såhär 00-tal, någon sån månadstidning. Men nu är hon, basar hon för Bergmanveckan på Fårö. Och hänger mycket på Fårö. Och då har hon också snappat upp en story som hon har gjort en radiodokumentär om. Som heter Den sista dansen på Fårö.
Okej.
Okay. Mm. Och den här utspelas i slutet på 70-, början på 80-talet när Fårö befolkas, som hela Gotland fortfarande gör, men av den tidens kultur- och nöjeselit. Och det rör sig i ett sällskap som hänger på Fårö, anförda av Lennart Hälsing och Yvonne Lombard, är fixstjärnor i det här gänget. Där finns också gamla socialdemokratiska Palmepojken Jan O. Karlsson. Här finns Georg Riedel. Det finns Olof Buckard, ett gäng. Det är ett stort gäng och de träffas på Gotland eller på Fårö på sommarna och leker tillsammans. De har olika ställen där, de har hängt där sedan 60-talet, ungefär när Bergman kom. Samtidigt, Bergman har nog aldrig umgås med någon annan än sina fruar och sina filmarbetare på Fårö. Och eventuellt någon gammal Fårögubbe. Men han har hållit sig borta från Lennart Hälsing och Yvonne Lombard-gänget, tror jag.
De är för glättiga, va?
Ja, och det fattar man. Det är mycket så här... De leker tillsammans, de badar nakna, det är fester med mycket alkohol där barnen springer lite vind för våg och de har maskerader. Och på någon maskerad så dök poeten Elisabeth Hermodsson upp endast iklädd ett fiskenät. Och så. Mm. Liksom en härlig, lite hedonistisk
tid. Ja, verkligen.
Tid.
Ja. Mm. Högborglig lek.
Mycket högborglig lek och man hör också i dokumentären, för väldigt många av de här personerna är med och berättar om vad som hände, för det var så att det här handlade nämligen om den sista festen de hade, sen blev det inga mer fester. Och man hör också just den här Öfre Vasastan twangen på när folk talar, att alla är otroligt lärda och professorer och konstnärer och så här. Men också väldigt vänster då i slutet på 70-talet, på 80-talet.
Ja.
Vilket fall som man ser så här att en konstnär som heter Olle Hellström, som är gift med poeten Elisabeth Hermodsson. Om jag säger det, Elisabeth Hermodsson, säger det dig någonting?
Jag känner igen namnet, men det säger inget mer.
En poet och väldigt känd. Jag tror hon var en tidig feminist också. Så här, dog för några år sedan, i 90 bast. Det säger de också, att Hermodsson och Hellström kan inte försvara sig här därför de är döda. Vilket fall som helst så ska Olle Hellström fylla 60. Olle och ytterligare en kulturpersonlighet som jag glömt bort namnen på, som jag inte känner till. Men de två männen ska fylla 60 och då ska de göra en 60-årsfest för dem. Och då är det kutym att då bildar man en festkommitté och sen slår man på stort utav bara helvete. Och det ska vara lekfullt och kul och härligt och lite farligt. Så här. Till exempel när Yvonne Lombard och Lennart Hälsing fyllde 50 respektive 60 1978. Så hade man chartrat ett litet privatflygplan som skulle då dyka ner mot festen och sen strö ut rosor över middagsbordet, och vilket också gjordes. Uh-huh. Men fel 50-årsfest. Vilket fall som helst. Så, och nu är det också en dubbel macka då. Det är två gubbar som fyller 60, så nu ska man slå på extra stort. Och man har en hemma hos Hermodsson, det är hennes man som fyller 60, en av 60-årsmännen. Hemma hos henne då på Fårö så har man en liten festkommittémöte. Och redan där dricks det en hel del. Runt bordet sitter Jan och Karlsson, Georg Riedel och Olof Buckard. Och sen så säger Elisabeth att Olle har sagt att han tycker att det dansas för lite. Så att då knäcker man, det ska innehålla dans. Detta ska innehålla dans. Och då har just Olof Buckard gjort en show på Stadsteatern tillsammans med Magdansösen, kommer du ihåg hon hette?
Nej.
Rosita Auer.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Jag hade gjort en föreställning på Stadsteatern som heter Ängslands blomma med Magdansösen Rosita Auer. Och föreslog då. Olof Buckard presenterade sig för övrigt som, jag heter Olof Buckard, skriftställare och satiriker.
Det är roligt att han tar på sig de pretentiösa glasögonen och tittar på sig själv.
Det ser roligt för att alla bara säger, imitatören.
Ja, precis.
Är det Bosse Parnevik? Nej, Olof Buckard. Han bara, skriftställare. Han bara, förknippa mig inte med Bosse Parnevik. Förknippa mig med Jan Myrdal för helvete. Men han föreslår Rosita Auer.
Men redan där anar man liksom att nu kommer det bli galet här.
En magdans. Alltså, sen så ägnas en kort passus i dokumentären åt att förklara att det här med magdans är något väldigt seriöst. Det har ingenting med sex att göra.
Nej.
Vilket fall som helst så undrar man också hur man ska presentera henne. Så att hur hon ska uppstå i rummet. Och då det är någon som kom på att det ligger en gammal Amerika-koffert på vinden hos Hermodsson och Hellström. Så man går upp och tar ner den och så testar man att lägga en kvinna i kofferten. Det går bra.
Ja.
Man kan få ner en kvinna där. Och sen ska då den öppnas som ett paket och så ska det dansa den här vackra kvinnan. Rosita Auer ska magdansa runt. Då reserverar sig Elisabeth Hermodsson. Hon säger, det här känns inte fräscht.
Mm.
Men det är ingen som riktigt tar henne på allvar, därför att hon dök ju upp 3 år tidigare på en maskerad endast iklädd ett fiskenät. Mm. Så att man känner att det där har vi inte. Plus att jag tror att team Jan och Karlsson, Buckard och Riedel vid det här laget är ganska packade och har börjat smida sina planer.
Ja.
Plus att Yvonne Lombard är också med på noterna. Hon tycker också att det är en jävligt bra idé. Och Lennart Helsing tror jag håller på att skriva på ett tal.
Ja, men Lennart Helsing har väl till och med sådär, i någon av sina verser. Det är någonting med... Nej, det kanske inte är någon magdansös, men det är någon så här,
ja.
Det är någon konstantinopolitanska.
Just det.
Det är någon är det, slöja och liten odalisk. Liksom.
Är det i Sjörövarbok?
Det är någon ABC-bok tror jag.
Ja, det är ABC-bok, ja. just det. Är det konstantinopolitanska?
Ja, tror jag.
Han är världens bästa LSD-brukare.
Ja, verkligen. Ja.
Syra typ. Men förmodligen så är han packad och sitter och röker cig. Tror jag. Lärnt Helsing. Och vilket fall som helst så beslutas det att så kommer det bli. Sagt och gjort. Festen ska gå av stapeln. Man har flugit ner Rosita Auer till Visby och kört upp en till Fårö och hon klädde slöjor. Hon står i ett angränsande rum beredd att krypa ner den här kofferten. För sen ska tonåringarna, det vill säga paret Helsing, Lombards, Riedels, Jan och Karlssons och Olof Buckards barn bära in Rosita Auer och sen. Men innan det hinner ske så reser sig Elisabeth Hermodsson upp och säger så här, att det som nu ska hända här, det har jag ingenting med att göra. Det blir genast ganska upprörd stämning. Folk reser sig upp och plötsligt reser Olof Buckard upp och fram till nu känner man också okej, men det här går att lösa. Men nu reser sig Olof Buckard upp och skriker rakt över rummet. Och det här är alltså ett festsal. Här sitter de två 60-åringarna med blomsterkransar. Folk är redan småfulla. Det är liksom vacker sommar utanför i Fårö. Det är 1983 kanske. Så reser sig Olof Buckard upp och skriker över rummet. En jävla torrfitta.
Är det så att Olof Buckard då sa, det här medger han liksom?
Han medger det, han säger också i en synk. Jag hade ju hört hur Jan Guillou hade sagt, skrivit i en essä i Aftonbladet att nu har kvinnorna kallat oss kuk tillräckligt länge så nu måste vi få börja säga fitta till dem.
Ja.
Så han tyckte att han hade på fötter.
Ja,
så att säga. Ja. Ja, vilket fall som helst. Nu, det här är ju point of no return. Det går ju inte att backa från. Fast 60-åringarna tror fortfarande att det här är ett teaterstycke som deras polare har. De tror det. Så att, men nu kommer ytterligare bensin på brasan. För att i ett rum intill ligger filmaren och den kända feministen och vänsterpartisten Maj Wechselmann och ammar.
Såklart hon gör.
Ja, hon ligger och ammar. Hon är nämligen där för att hon ska göra en dokumentärfilm om paret Hellström, Hermodssons dotter, som hon tycker är så fantastisk. Den ska heta I miraklernas tid. Den har aldrig blivit av. Men hon är på gården med ett filmteam.
Ja.
Och Olof Buckard säger att det som sen skedde, det var att vi hade en infiltratör på gården. Maj Wechselmann. För det som händer är att Hermodsson är helt förtvivlad. Och springer ut till Wechselmann som ligger och sover och säger, du måste komma och hjälpa mig. Och sen glider Maj Wechselmann ut i rummet och läser lusen av hela gänget.
Wow!
Ja, ni har inte fattat någonting, gubbjävlar. Och vilket man också kan förstå, alltså det här är en gryende feministisk tidsålder. Alltså grupp 8 tas inte på allvar av några andra än de själva. För att männen inom vänsterrörelsen är inte feminister.
Nej,
de har inte den synapsen. De har redan fattat, aha, alltså för alla kommer ju från burgna förhållanden och de har insett att vi måste lämna från oss vårt guld till folket, till arbetarna. Men att vi också skulle lämna från oss våra manliga privilegier. Så långt har de inte kommit. Så det finns en osynlig spricka här.
Wow, okej.
Det som händer nu också att nu kommer plötsligt ungdomarna in med den här kofferten där Rosita Auer ligger. Och då får de en utskällning av Maj Wechselmann.
Okej.
Okay. Så don't shoot the messenger. Men det gör de. Men era jävla, vad fan håller ni på med?
Vad har de med saker att göra?
Festen upplöses.
Ja.
För att några av de här människorna kommer aldrig mer att träffas.
Så Rosita Auer får aldrig liksom utföra sitt nummer?
Jo. Till slut så är det, tror jag, om det är Olof Buckard eller om det är Lennart Helsing som säger att nu har ändå Rosita Auer, det här kan hon väl få dansa.
Så här, kan hon få dansa? Och hon är verkligen ingen tårfitta. Alltså.
Rosita Auer är också så här, alltså jag tycker att de här vänstermänniskorna från 70-talet var helt sjuka. Så de sprang runt sina majonsjalar och trodde att de visste allt. Men så då trodde de att jag höll på med någon slags sexarbetare då? Eller så här, så pratade hon.
Men det är ju väldigt, väldigt intressant. Men det bygger ju, men där är ju själva så här kärnan i det.
Ja.
Att men den här förment så här moralistiska inställningen till liksom. Men det är roligt att allting har varit så här förgivet liksom hedonistiskt fram till dess. Och sen är det liksom helt plötsligt som att det händer någonting där.
Jag tror precis att det var som att hela det här gänget förlorade oskulden plötsligt.
Olof Buckard kunde ju kanske också lyssnat lite grann på lyssnat in stämningen.
Jag känner det är lite, jag är nog lite mer team Hermodsson Wechselmann än Buckard, en team Olof Buckard Lennart Helsing här. För jag tror att grabbarna var dåliga på att lyssna. Jag tror att Hermodsson hade kommit i fisknät på en fest tidigare.
Om du nämnde det.
Hade nog applåderats en del av männen.
Ja, precis.
Och jag tror att hon kanske hade mått dåligt redan då, kanske gått undan och sett på sig något annat.
Men där kanske det var så att Hermansson också skulle ha rannsakat sig själv lite grann. Var liksom, alltså inte så att hon inte fick komma i fisknät, men från att komma i fisknät, om det nu var så, till att liksom motarbeta en liksom, magdans. Men det är också lite intressant hur pass, vad skulle man om du hade haft en 50-årsfest och hade kommit in en magdansös, hur hade du... Hade du tyckt att man fan var kul, eller hade du känt en viss sting av så här lite oj så här lite, är det lite så att jag sitter och tittar på en sensuell kvinna liksom?
Jag har ju varit på 40-årsfest där 40-åringen har dansat magdans.
Ja, just det.
Därför att hon gick på en magdanskurs. Och det kändes ju bara då blev det ju extremt mycket på hennes villkor.
Ja, liksom. Precis. Ja.
Därför det och men jag vet inte, jag tror inte jag hade reagerat så negativt. För jag tror att synen på orientalisk dans har förändrats ganska mycket sedan tidigt 80-tal till nu. Att nu går ju folk på kurser i orientalisk dans och köper ett höftskynke med bjällor för att man ska känna att man har en rörelse i kroppen och sådär. Men jag kommer att vara på en
hips with bjällor don't lie.
Exakt. så att jag kan förstå Rosita Auers irritation, för hon försökte väl göra någonting jävligt så här, som hade dåligt rykte, väldigt seriöst. hon försökte göra. Men det tror jag Hermodsson framförallt var arg på, det var presentationen.
Mm.
Att de skulle upp ur en låda.
Ah,
att de skulle komma som någon jävla present. Mm. Men man känner ju också att det finns en irritation sen tidigare. Något stod inte rätt till i relationerna här runt bordet. Det var något grus i maskineriet.
Det är en jäkla stark historia. Och sen så efter den här festen så var det som att alltså, de hade blivit inga mer fester.
Några har aldrig mer träffats.
Framgick det om, liksom, om Buckard hade fortsatt att hänga med Helsing och Lombard? Eller?
Det bör han väl ha gjort eftersom han var så jävla stolt över det som han ställde upp. Och jag tror att Helsing och Lombard var nog top dogs i det här gänget.
Just det. Men vilka var det som fick uttala sig i dokumentären förutom Olof Buckard?
Växelman.
Uh-huh.
Hermodsson lever inte längre. Jan och Karlsson hade de lyckats intervjua innan han stöpa av. Även faktiskt Lennart Helsing var med lite på ett hörn.
Okay.
Fast han dog 2015.
Wow, så det här måste ju varit ett projekt som var på gång länge.
Ja, Jannik Åhlund har sett. Det är fascinerande också att berätta en historia om en privat fest som spårar ur. Och det är liksom det som händer är att folk blir osams. För det här har ju hänt i allas våra liv. Att någon gång så når ett kompisgäng till en punkt när det går åt helvete.
Ja, men du vet, det här är en historia som är på en helt annan. Det här är en berättelse om Sverige, va?
Ja, det är ju det.
Ja. Men jag har också förbi Lennart Helsing och Yvonne Lombards hus på Fårö någon gång faktiskt.
Var det?
Jag fick det utpekat för mig.
Ja.
Jag hade var ihop med en tjej som vars kompis var barnbarn till dem faktiskt.
Nej.
Ja.
Men det är ju rätt stort. Men det, Susanna Helsing, är det hennes morsa eller? Som är redaktör eller förläggare på Rebben och Sjögren.
Det kan det vara.
Ja. Mm. Jag var på en fest på Sudret där Lennart Helsing och Yvonne Lombard var.
Mm.
Tog en sig med Lennart Helsing.
Fantastiskt.
Ja, sen sa jag så här, för jag gillar verkligen Lennart Helsing. Mm. Jag är ett fan.
Mm. Fan, fanboy.
Jag måste säga att du är en av de bästa. Han bara, han var inte intresserad. Han har hört det förr.
Ja, precis.
Han
ja.
Dog bara ett år senare. Ja. Det kanske var spiken i kistan.
Ja, verkligen. Ja, men det är så här, det är en ny radiodokumentär. Mannen som dödade Lennart Helsing.
Men du måste bara säga en sak till. Ja. Det finns ytterligare en bit i den här, en pusselbit i den här historien som är att som handlar om Olof Buckard. Och det är att Olof Buckard är ju känd för att han lider av Tourettes syndrom. Han har pratat väldigt mycket om Tourettes. Han har gett Tourettes ett ansikte. Uh-huh. Undrar om det var efter att han reser sig upp och skrek det här mot sån torrfitta.
Mm.
För det måste ju ha varit ett Tourettes ryck.
Ja, eller och antingen det var ett Tourettes ryck. Eller så har han liksom konstruerat hela sin så här diagnos för att han vill liksom ursäkta det
exakt,
han gjorde.
Exakt. Han var tvungen att bara rita om narrativet Olof Buckard.
Precis. Ja.
Och har varit tvungen att då också lajva Tourettes i olika sammanhang. Och reser upp på liksom gatå 2 år senare och skrikit kuken mina damer. Bara för att det ska vara trovärdigt att det här var att det var hans funktionsvariation som gjorde att han sabbade festen. Men det har inte hjälpt.
Ja, men tänk om andra börjar använda det som ursäkt också. Så här, kring historiska händelser. Om Hitler helt plötsligt börjar ursäkta sig. Så här, men det där med att jag skriker Sieg Heil, det är bara Tourettes. Men vänta nu, du är den första som du har hittat på Sieg Heil. Ja, just det. Ja. Men så är det med Tourettes ibland. Alltså, vi är jävla kreativa va? kring vilka oförskämdheter vi skriker.
Ja, men det är också så här, alltså, Adolf. Det är liksom inte riktigt Sieg Heil som gör att vi är jättar. Det är 6 miljoner judar. Ja, det var också Tourettes. Det var Tourettes faktiskt.
Det är en bra ursäkt. Men vad roligt, men vad tror du om Buckard då? Tror du att det är en hittepådiagnos eller...
Jag tror att det är en hittepådiagnos. Jag tror väldigt mycket mer. Jag har svårt att ta Olof Buckard på allvar.
Ja.
Alltså just det med att han är skriftställare. Han är ju också predikant.
Ja, just det. Men var det någonting med att du liksom, att Olof Buckard liksom sjönk genom jorden för dig där?
Ja, det hade han gjort redan innan.
Vad hade du mot honom innan då?
Ja, men att jag såg en gång Olof Buckard i ett program på tv på 70-talet. När han gjorde en imitation som jag höll på att skita på mig av skratt.
Ja.
Det var så fruktansvärt roligt. Han var skicklig. Jag tror han imiterade Tage Danielsson, vilket känns som en svår.
Det är en ganska svår.
Ja. Sen har han aldrig mer sett honom rolig. Så att jag har blivit besviknare och besviknare och besviknare på den här kvasintellektuella studentspexaren som inte pallar med att vara en rolig gubbe utan ska vara någon seriös person.
Mm, du menar alltså att han vill vara någon slags skriftställare och satiriker?
Ja, skriftställare och satiriker. Satiriker.
Mm. Men det här kanske var hans största show.
Ja, det var uppenbarligen. Det blev ju en radiodokumentär.
Men det kanske är en alternativ undertiteln, så här, det sista dansen, eller Olof Buckards bästa show. Men det finns ju liksom så jag förstår ju liksom hur dramatiskt det här måste ha liksom varit.
Mm.
Men det finns ju liksom ett uns av liksom fräschör också över Ulf Buckards. Alltså för att det finns ju någonting liksom, alltså Elisabeth Hermansson där liksom, alltså något av en party pooper får man väl ändå säga.
Det måste man säga.
Ja. Och också det att hon var tvungen att göra det där och då istället för, alltså antingen kunde hon ju sagt till sin man bara, det kommer en grej här som jag inte liksom står bakom, du får göra vad du vill med den här informationen, eller kunde sagt innan, eller liksom eller vad som helst egentligen. Hon gjorde ju också det sämsta av situationen.
Det gjorde väl både hon och Olof Buckard.
Ja.
Men jag tror inte att de var ensamma, det var flera som stod och skrek och det var två läger plötsligt. Men om man hade velat lösa situationen så hade väl hon för det första kanske kunnat vara tydligare när de hade festkommittémöte och de testade kofferten som ändå fanns i hennes hus. Men sen så hade man ju kunnat lätt göra så att Rosita Auer bara, jag tror att hon bara hade dansat in och sen fått byta om och sitta med och äta middag. Då hade det varit en annan grej, men att hon skulle bära sig in i en koffert, det känns, jag tycker också det är lite så här. Nu fyller liksom J. Edgar Hoover.
Happy birthday to you.
Känns väldigt amerikanskt 50-tal.
Happy birthday to you. Happy birthday Anders Sparring. Happy birthday to you. Men bara så att du vet Anders, om det nu skulle uppstå en situation där du tänker så här, men fan, Fritte kanske är liksom en bemärkelsedag eller något där snart. Så tveka inte liksom att boka en magdansös. Det behöver du inte göra. Det behöver inte vara blyg.
Jag har ett mörkt minne av magdansös en gång på en libanesisk restaurang när jag och en kompis var och käkade. Och sen så kom en magdansös in. Dudum. Och då så sa jag till honom så här, du vet att du kan stoppa ner en 20-lapp i BH:n. Och han rullade ihop en 20-lapp. Vi var inte svinnyktra och skulle göra det. Och jävla vad dåligt det blev.
Ja,
alltså, nu, jag hon var ju dotter i familjen till de som hade restaurangen.
Jag mår ju dåligt här.
Han skämdes ju. Och jag skämdes. Vi skämdes så fruktansvärt.
Ja, det förstår jag verkligen.
Ja. Men så, hans ansikte när han fattade hur pinsamt det här var. Och
men,
han
men du visste att man inte gjorde det. Det var ett practical joke från din sida. Liksom.
Jag var inte jättegammal.
Nej.
Jag kanske var 20. Mm. Och jag var inte spiknykter.
Nej.
Och inte han heller. Vi satt under och drack öl och hade dragit någon jättegod mat också. Men jag skäms något så fruktansvärt.
Men då ska vi säga det till alla våra lyssnare. Stoppa aldrig ner en sedel i en underklädespersedel om det inte är ett par gubbkalsonger. Okej? Okay? Det kan man göra, eller hur?
Ja, det kan man göra.
Du, vi ska runda av, Anders.
Ja, det ska vi verkligen göra.
Men du, tack för detta. Och den här radiodokumentären, den kan man ju höra på Sveriges Radios
Play. Ja, Sista dansen på Fårö. Ja,
jättebra. Och det sista ordet i den här fejden är väl inte sagt ännu. Det kommer väl vara en sån fejd som fortsätter till barn, 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 barn,
säga
barn,
det sist, barn. Ja, möjligtvis. Ja. Det är som fejden mellan de två gårdarna på södra Gotland när den ena lotsade in Valdemar Atterdags danska flotta. De pratar ju fortfarande inte med varandra. Det är 700 år sedan.
Men det kan man gilla, den ihärdigheten, den kan man uppskatta.
Ja, men jag tror kanske att Janneke slängde lite bensin på brasan, att de kommer titta lite snabbt på varandra igen nu. Då, och får det. Men det kan de fan ha. Lekande jävla sommarfamiljerna på Gotland. Alltså.
Ja, men det är väl någonting man känner väl, det är Guds straff för deras liksom töntiga, borgerliga liksom, såhär, hedonism. Eller?
Ja, jag tycker också att jag litar inte på någonting längre. Här sitter Jan och Karlsson, Sosse, Georg Riedel som har skrivit Ida Sommarvisa, Lennart Helsing, Olof Buckard och glob på någon brud som dansar orientalisk dans och trycker ner en kvinnlig poet, Elisabeth Hermodsson, så att festen måste avbrytas.
Ja.
Nej.
Men man gillar ju verkligen så här akt 2 när Maj Wechselmann kommer inspringande.
Ja, vi hade fått ett fientligt övertagande, en fientlig infiltration av Maj Wechselmann.
Fantastiskt.
Som låg och ammade.
Men det vill jag också ha om du arrangerar en överraskning. Om du inte kan få tag på en magdansös så vill jag att Maj Wechselmann ska rusa in och är arg.
Ja, ska hon amma också?
Det blir konstigt tror jag.
Hon är 80 nu.
Ja, det blir jättebra konstigt.
Ja.
Men då blir det mer en konstnärlig installation kanske.
Ja, men en ilsken majväxelman som bryter festen.
Gärna.
Absolut.
Gärna.
Det ska bli.
Så här i covid-tider så det kan ju vara ett bra påhugg för henne ju, eller hur?
Att gå in och bryta festen.
Majväxelman springer in och skriker och bryter fester. Ja. Alltså, dels av smittskyddsskäl men också för att hon har någon så här politisk agenda kring varför hon ska bryta festen.
Ja.
Men du, den här festen bryter vi inte, och vill du stötta den här festen, pågående festen som heter 4 meter, så går du in på patreon.com/4meter och ger ett litet bidrag per avsnitt i kronor eller dollar eller valfri valuta, tänker jag.
Jag tror det är kronor eller dollar kronor faktiskt, eller dollar. Det är säkert inte
det är tråkigt för alla er pesos lovers där ute.
Och ni som sitter och trycker på lite god krypto.
Precis.
Ja. Gör er inte besvär.
Vi tar inte kryptovaluta än så länge, för att vi tycker att det är en töntig hobby.
Det är så jävla töntigt. Ja, det är två grejer som är töntiga, det är krypto och Olof Buckad.
Ja, det får stå för dig. Men jag håller med.
Ja.
Tack för idag, Anders.
Tack själv.
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.